Demokraterna vill att president Trump fälls i en andra riksrättsprocess. Även om republikanerna har en annan inställning till Trump nu än vad de hade förra gången han ställdes inför rätta, så är det tveksamt om han fälls. Av Trumps ordinarie tid i Vita huset återstår inte ens en vecka. Hur ska de dagarna användas? Välkommen till Studio DM. Jag heter Sanna Thorén Björling. Ja, Joe Biden har sagt att han vill vara alla amerikaners president. Men inför installationen förbereder sig USA nu för stora våldsamheter. Idag säger vi välkommen till DNs Björn af Kleen.
Tackar.
Du, förra veckans händelser då hundratals, tusentals Trump-supporter bröt sig in i Kapitolium. Vad ska man kalla det som hände då?
Jag tänker på det som kulmen av en form av statskupp där ju Trump ifrågasatt valresultatet, och innan de stormade så uppmanade han ju dem att göra just det under ett möte utanför Vita huset där han bad dem försvara landet och visa styrka. Och de som tidigare har ifrågasatt där statskuppsbegreppet har ju ofta pekat på att han inte har tagit aktivt militären i bruk för att försöka köra över folkviljan. Men ju mer som berättas om vad som hände i Kapitolium, desto mer tycker jag det finns indicier om att de här människorna verkligen hade ett slags våldskapital, och att det finns poliser och militärer som ställde upp, kanske inte uniformerade i sina vanliga uniformer, men trots allt var ju många av dem beväpnade. Så jag har också hört ordet inhemsk terrorism användas. Definitivt var det ju ett uppror som var farligt för de inblandade.
Det fanns ju det, precis som du säger, det kom ju fram ganska mycket kring just hur planerat det här verkligen var. Det pågår ju ganska många utredningar nu för att ta reda på vad som hände på av polisen. Medierna är ju en hjälp där också, kan man säga. Vilka brott som begicks, så det kommer fler och fler olika filmsekvenser och så. När det handlar om presidenten så har ju utredningen däremot varit ganska kort. Ett utkast till riksrättsåtal gjordes ju redan samma natt av ett par ledamöter i representanthuset. Och de talar ju om anstiftan till uppror. Vad är det de menar med det?
De pekar ju då på att han på olika sätt har ifrågasatt valresultatet och att han har gjort det på ett lögnaktigt sätt utan bevis. De pekar på att han försökte trycka på mot Georgias republikanska ledarskikt som hade ansvaret för att räkna valsedlar och dylikt. Att han försökte få dem att köra över elektorskollegiet och folkets röster, men också på det här mötet då som man höll strax innan mobben gav sig upp till Kapitolium, där han ju aktivt bad dem att protestera, och han talade nedlåtande om Mike Pence som skulle leda det här mötet och att han hade svikit konstitutionen och deras sak. Och så det är framförallt en mening, tror jag, de citerar där han ber sina anhängare att slåss som fan, eller fight like hell. Så det är väldigt centrerat kring valet och valets efterspel och det här som hände i förra onsdagen.
Just det. Och liksom själva sammanhanget kring det den här meningen fälldes i. Det blir ju då en ganska unik sak för Donald Trump, som ju är den första president som två gånger då hamnar i riksrätt. För alla då som kanske inte minns de exakta turerna från förra gången, hur går alltså en riksrätt till?
Ja, sammanfattningsvis går det ju till så att representanthuset, den ena kammaren i kongressen, väcker åtal genom att presentera åtalspunkter som ledamöterna röstar om. Om tillräckligt många röstar för så blir presidenten impeached, vilket Trump blev förra gången, och då flyttar riksrättegången över till den andra kammaren, senaten, som då tar beslut om huruvida Trump i det här fallet också ska förflyttas från sitt ämbete. Och i det här fallet så tänker man sig också att man ska rösta om huruvida han ska ha möjlighet att kandidera som president på nytt i ett framtida val. För det är det man framförallt undviker. Han kommer ju sannolikt då att redan ha avgått när riksrättegången, om det blir en sådan, flyttar till senaten. Och därmed gäller det så snarare så att säga hans politiska efterliv och framtida valrörelser.
Just det. Det var ju egentligen inte förstahandsvalet där för demokraterna. De hade ju föredragit att Mike Pence, vicepresidenten, hade hjälpt dem att ta bort Trump genom att åberopa 25:e tillägget. Så har det inte blivit. Pence tycker att nu ska vi gå vidare här och Trump kommer ändå försvinna. Då blir det istället då en process i senaten som inleds först den 19 januari. Det är dagen för installationen. Vad tror du, vad kan vi vänta oss av den?
Av installationen?
Av processen i senaten.
Ja, då kommer ju sannolikt demokraterna ha majoritet, men det krävs ju fortfarande 2/3 majoritet, och det har ju inte demokraterna i senaten för tillfället, utan det krävs ju då att några republikaner, ganska många, skulle rösta mot Trump eller rösta för att han fälls och förflyttas i en riksrättsprocess. Men det som gör det spännande, mycket, mycket mer spännande egentligen än förra gången, är Mitch McConnells uttalande häromdagen. Han är då senatens ledare, republikanska ledare, och han sa att han välkomnar en riksrättsprocess, en riksrättegång. Vilket jag måste tolka som att han åtminstone inte tänker rösta emot Trump, utan att han kan tänka sig att rösta för att Trump avsätts. Och då skulle demokraterna i en enkel majoritet kunna förbjuda Trump från att kandidera någonsin igen. Och det skulle ju vara historiskt då. Och det skulle också riskera, tror jag, splittra det republikanska partiet. För det finns fortfarande en falang som stödjer Trump ju, trots det som hände i kongressen.
Precis. Och samtidigt står hela USA på spänn inför installationen då de här sista dagarna. Om det ska vi prata alldeles strax. Vi pratar med DNs Björn af Kleen om riksrättsprocessen i USA och presidentinstallationen av Joe Biden som väntar nästa vecka. Hur förbereder man sig inför den här presidentinstallationen?
Genom att skapa ett enormt säkerhetspådrag. Allt det som inte fanns på plats förra onsdagen när mobben stormade Kapitolium kommer ju definitivt att vara på plats nu. Det handlar om nationalgardet och det handlar om andra militärer, federala militärer som kommer tas i bruk för att skydda Joe Biden, skydda kongressledamöter och andra som bjuds in. Det är ju redan en ganska krympt tillställning på grund av pandemin. Jag hörde någonstans att det är ungefär 40 journalister som kommer att akkrediteras, vilket ju bara en bråkdel av de som befinner sig i Washington vanligtvis, och särskilt under den här speciella tilldragelsen. Men Biden ska, sägs det i alla fall, stå utanför Kapitolium som presidenten traditionsenligt gör och svära på en bibel. Och Trump kommer inte att vara där, har han sagt, men Mike Pence kommer vara där som jag förstår det. Jag tror att de kommer att försöka anstränga sig att göra det så normalt som det går och försöka visa att den demokratiska processen har sin gilla gång.
Ja, Biden kommer i alla fall inte att försöka tävla i antal hur får den största folksamlingen där som Trump gjorde. Det var det första han gjorde sist. Jag kommer ihåg, jag var där då när han installerades, det regnade och alla journalisterna satt där. Nu ska man ju istället tydligen sätta ut tusentals amerikanska flaggor istället för publiken på gräsmattan där. Det kommer både göra det lite svårare för folk att kanske utnyttja gräsmattan för dumheter, men också då ska det vara någon slags symbolisk bild. Men även ute i landet så drar man ju på säkerhetspådrag, för det kan ju bli oroligheter även på andra håll. Vad tror man om det där?
Det är värt att säga generellt att det som hände i Kapitolium i onsdags, förra onsdagen, det har ju inte hänt precis på samma sätt i andra delstatshuvudstäder och så. Men i Michigan och i West Virginia har man ju sett under pandemin och tidigare Trump-anhängare, vapenförespråkare och andra typer av aktivister som liksom tungt beväpnade har rört sig kring deras Kapitolium och tagit sig in i byggnaden. Och i Michigan har man ju hotat att kidnappa guvernören. Det är inte otänkbart att liknande protester eller uppviglingar, terrorhandlingar kommer att ske. Särskilt om det blir svårare för anhängarna att flytta sig och röra sig i Washington.
Sen har det varit, man har ju plockat bort både, Trump själv är borta från Twitter och YouTube och så, men även man har ju plockat ner andra sätt att kommunicera även för hans anhängare. Det har gjort det lite svårt också att följa deras planering. Det har gjort det svårare för dem att planera, men det har också gjort det svårare för att följa vad de håller på med. Och Trump själv är ju också då mutad, som man säger på nysvenska kan man säga då. Vet du någonting om vad han gör och tänker?
Jag har faktiskt inte läst om exakt var han ska befinna sig. Man skulle väl kunna tänka sig Mar-a-Lago, hans residens i West Palm Beach i Florida eller något annat soligt ställe. Han kommer säkert att försöka göra sig hörd på något sätt, men han tänker då inte snällt sitta bakom Joe Biden när han svär presidentorden.
Joe Biden, han vill ju ena USA, det han sagt hela tiden. Nu kan det ändå bli så att hans första dagar liksom domineras av att senaten ägnar delar av dagarna åt att godkänna hans nyckelministrar, resten åt en rättegång mot Donald Trump. Vad betyder det här, tror du?
Ja, han verkar ju själv ha föreslagit då att senaten inte helt och hållet ska ätas upp av en riksrättegång, utan att det ska, att senatorerna under halva sina arbetsdagar ska ägna sig åt att bekräfta hans ministerkandidater och akuta räddningspaket i själva den där pandemin. Men det är klart. Men å andra sidan så har ju han, tycker jag, Biden själv trappat upp sin retorik och han har varit ganska högtidlig och allvarsam i sina tal om vad som hände i onsdag, som att demokratin faktiskt är hotad. Det har funnits demokrater, Jim Clyburn från South Carolina, som har sagt att det här kommer vara dåligt för Biden, för att ännu en gång kommer Trump att stjäla all uppmärksamhet och så under hans första dagar. Men man kan också tänka sig att i en fas där den amerikanska demokratin faktiskt är hotad på riktigt, eller i alla fall var det alldeles nyss, så kan man ju säga att den här processen också sätter ljus på det och på att Biden tar det på allvar.
Mm. Du var ju inne på det lite, att det finns ju att det kan bli så att Donald Trump då själv inte får ställa upp i några fler val. Det är ju något som det verkar som just många republikaner också tycker vore ganska skönt. En del menar att det här som händer nu kan leda fram till en splittring av det republikanska partiet. Vad tror du? Vad talar emot och vad talar för det där?
Jag tänker på en riksrättegång i senaten, som själva var den officiella starten för ett sådant republikanskt inbördeskrig. För där kommer ju McConnell då sannolikt, att döma av hans uttalande hittills, att rösta mot Trump för en fällning, om man ska ta hans ord på allvar, som har läckt till New York Times. Medan det absolut kommer att finnas republikanska senatorer som vänder sig emot det. Även Liz Cheney, den tredje i rang i representanthuset i republikanerna, har kallat Trumps agerande utanför Kapitolium för ett historiskt svek. Det största sveket någonsin av en sittande president. Och det sätter ju ett enormt tryck på andra republikaner. Och de som röstar för Trump blir ju skyldiga i någon mening till det som hon beskriver som ett historiskt över Trump. Så jag tänker att det här kommer verkligen att skaka partiet. Och framförallt då, om Trump inte kan kandidera som president på nytt, så har ju den här falangen som investerat så mycket i hans auktoritära högerpopulism ingen given ledare för tillfället.
Mm. Det är verkligen en turbulent tid i USA. Också för många, tänker jag, många journalister. Det kommer lite grann en liten branschfråga här nu också. Jag tänker, medierna är verkligen både angripna här, de är polariserade själva, och samtidigt så deltar de ju väldigt aktivt i just granskningen av hur allt det här gick till. Och det är en väldigt unik situation för många, framförallt amerikanska journalister, som bevakar någonting som man aldrig har sett, som man aldrig har upplevt förut. Att det är också enormt svårt att rapportera kring och bevaka på ett bra sätt. Vad har du tänkt på eller reagerat på i bevakningen under den senaste veckan? Har du fastnat för någonting särskilt?
Jag har en vän och kollega från Danmark som befann sig i egenskap av journalist precis utanför Kapitolium när de stormade Och jag hör nästan på henne att hon är lite traumatiserad av upplevelsen också, av att det hela tiden kommer mer uppgifter om att det var så mycket värre än vad det först verkade. Människor var tungt beväpnade, det var nära att de lyckades ta sig in i kammaren när senatorerna fortfarande var där. Flera verkar, du vet, man klottrat att de vill mörda journalister och så där. Jag tänker att det också var en kulmen på Trumps 4 år långa angrepp på journalistiken som verkligen detonerade i Kapitolium, och jag tror att det, en del av efterspelet av händelsen kommer vara viktigt att belysa också det, och vilka enorma risker han utsatt journalister för genom att hetsa sina gräsrötter mot oss.
Mm. Verkligen. Stort tack, Björn.
Tack.
Imorgon kan ni höra DNs medicinreporter Amina Mansour tala om vaccin. Lyssna gärna då. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Jonas Lindskog, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.